Ja, vel møtt alle sammen. Jeg hadde noen ungdomsvenner i Bergen, så jeg bruker besøke, men jeg ser ikke det alltid disse ungdommene nå. Hvor er det blitt det? Jeg kunne jo komme og vennskapsskuld, gammelt vennskapsskuld, og høre på meg. Ja, ja. Åre gjenge, godt folk. Men det er kjekt å se alle dere ungdommene. Det er det. Men det kan bli litt, kanskje litt vanskelig for dere å følge med. Det er ikke sikkert det er så interessant da, alt det som jeg sier for dere. Men vi får gjøre det beste av det. Skal snakke litt. Bruke mer stemme kanskje. Ved begynnelsen av Israel, nasjonen Israels historie, så har vi et sterkt vitnesbyrd gjennom en mann som vi godt kjenner, og det er en mann som heter Moses. Du kan si Abraham var vel egentlig starten til denne nasjonen, men slik som vi kjenner dette folk, så var det egentlig knyttet til hendelsene ved utgangen fra Egypt at vi kjenner dette folk, og der er vi en mann som heter Moses. Men det merkelige er det at helt ved slutten av Israel så dukker der opp to mektige personer like før dette folk ble utslettet og ført bort. Så dukker der opp to personer, den ene heter Elias og den andre heter Elisa, som avla et mektig vitnesbyrd om Gud i en frafallstid. Og det forteller oss også noe om den Gud som vi her snakker om, hvor lite gjerne han ville slippe dette folk. Og midt i denne frafallstid som var under Akab, oppreiste han disse to, og der er skrevet en mengde fine fortellinger rundt omkring disse to personene som lærer oss noe om Gud. Og vi skal si litt utifra disse tingene her. Første kongebok. Det blir ikke mye vi rekker, men vi vil lese ifra kapittel 17. Men vi må også av hensyn til bakgrunn, litt av bakgrunn, prøve å si noe i verset foran kapittel 17. Og der leser vi slik, Akab, vers 6-29. Akab, Omris sønn, ble konge over Israel. Da snakker vi altså om Nordrike, de ti stammene som ikke var knyttet til Jerusalem, men som løsreiv seg fra Juda og kong Rehabeam like etter at han tok over, fordi at de ikke ville eller kunne være sammen med kong Rehabeam, for han hadde en slikt oppblåst ego. Han sa det at min lillefinger er tykkere enn min fars lender, så det gikk fort nedover i det riket. Men det vi leser om her, og det vi hører om her, det er jo kongen over Guds folk på denne tid, de som Gud hadde valgt ut. Og vi finner fort at det var allerede blitt et splittet folk, slik som Guds folk er i dag, et splittet folk. Men allikevel så er det Guds folk. Og i vers 31, og om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabe til hustru. Og pluss, altså med en gang, og ga seg til å dyrke Baal og tilba ham. Du ser at våre handlinger har konsekvenser. Og ga seg til å dyrke Baal og tilba ham. Och det går vidare, det går fort vidare. Han uppreiste ett astartebilde och gjorde ännu mer till att väcka Herren Israels Guds harme. Herren Israels Guds harme, lägg märke till uttrycket. Ser du här? Pröva Herren och knytte sitt folk till sig. Det är fortsatt hans folk, själv om de ger dessa ting. Herren Israels Guds harme. Han bar sig värre åt än alla de kungar som hade varit för honom. Alltså vi snackar här om Guds folk. Det är inte hedning i världen. Det är inte dig som inte är ett vittnesbörd om Gud. Den store Gud med alla sina resurser, han var fritt tillgänglig. Men disse, alltså hans utvalde folk, brydde sig overhovedet inte. Och den enaste reaktion på alla dessa deras ansträngelser och allt deras strev och all deras gudstyrkelse, det var bara en reaktion: Guds harme. Guds harme. Det var det som var resultatet av deras gudstjänste. Och vi kan vara i samma situation. Jag säger inte det att vi är det, men jag säger att det är möjligt för Guds folk att vara i en liknande situation idag. Det är bara vi som kan ge svar. Och resultaten går vidare här. Vi är inte bara enkelt personer. Vi har ett exempel med oss, inte sant? Han var en högtstående person, han var faktiskt konge. Och det han gjorde hade vittsträckande konsekvenser för hans omgivelser. Allvarligare dess högre position vi har, och större ansvar. Han var kung och hade stort ansvar och stor grad av inflytelse. Han försatte, och han visste, han tvang ett helt folk och ledde dig in i det samma frafall som han själv valde att leva i. Och i vers 34 så ser vi det går vidare. I hans dagar, det var hans dagar då han hade inflytelse, bygget Hiel från Betel, Jeriko, upp igen. Det var i hans dagar det kunde ske. Med sin autoritet, med sin makt, i kraft av sin position, öppnar han den möjlighet för andra till att vidareföra ut till latliga ting ibland Guds folk. Och hvis vi läser Josva 6:26, så vet vi vad som var sagt där om Jeriko. Och där står det: den gång lot Josva folket svärge den ed. Förbannet för Herrens åsyn var den man som tar sig före och bygger upp igen denne by Jeriko. När han lägger dens grundvall skall det kosta ham hans förstefödde son. Och när han sätter upp dens portar skall det kosta ham hans yngste son. Och nu var detta skett. Byn var byggt upp igen. Och konsekvenserna där kom med en enaste gång. Och då står där: då sa profeten Elias. Nästa kapitel. Då sa profeten. Hela Jerikos väsen och ondskap var bygget in igen. Vad var det den byggt upp igen? Den var byggt in i Guds folk. Hela den byn, Joshua fought the battle of Jericho, synger vi. Men det är ingen som synger om något att de har byggt upp igen in i Guds folk. Aldrig haft någon sönder. Men det var det som är saken. Det är det som är vår situation, vänner. Mer eller mindre. Alla de princip som Gud dömte i Jeriko. De er ført tilbake og lever i beste velgående iblant oss, større og mindre grad, og i mitt liv i større og mindre grad. Og konsekvensene er akkurat like alvorlige som det var den gang. Og det hele begynte egentlig, hva tid begynte det? Det begynte to vers etter at folket hadde sagt denne, avsagt denne ed. Hele folket hadde sagt denne ed sammen med Josva. To vers etterpå så leser vi om Akan. Men der skjedde det. Jeg så blant bytte en kostelig babylonisk kappe, og så videre. Da begynte frafallet. Begynte med en eneste gang. Og de hadde sagt det fram med sin egen munn, offentlig. Og derfor står det også, det bannlyste gods. Det var ikke noe som skjedde liksom ved et uheld, eller noen som ikke visste bedre. Nei, det var brudd på det vi visste, på det som Gud har talt i, og latt oss ha førstehåndskjennskap til. Det er de ting som ble brutt, og som det er konsekvens for. Og vi er ferdig med fortellingen her om Akan. Og da startet egentlig gjenreisningen av det onde iblant oss troende i Guds forsamling. Og det som begynte med Akan i en liten målstokk, stoppet aldri, og det ble til et totalt frafall for Israel som nasjon. Hele byen ble som sagt bygd opp igjen. Og dette er et mønster som vi ser i alle tidsperioder, og slik vil det også gå mot slutten av denne tid. Det er ingen spesielle ting med dette. Akab gjorde også et astartebilde, og han gjorde enda mer for å egge Herren Israels Guds harme. Ser du, Herren blir nevnt hele tiden. Herren blir nevnt hele tiden. Og så lenge Herrens navn er knyttet til oss, så er han nødt til å også reagere av hensyn til sitt eget omdømme, av hensyn til sitt eget navn. Og han må handle, og han tar her affære. Og starter det en avgud i kvinneskikkelse, kjent over hele Midtøsten og mye mer, under forskjellige navn. Og denne statuen, eller denne avgud, var det Akab reiste som et forbilde for Guds folk. Og det passer veldig godt med det som vi leser om Jeriko. Derfor kunne denne by lett bygges opp igjen. For hva var det første du leser om Jeriko? Speiderne kom inn i byen. Hva som skjedde? De kom rett inn i et hus og står der. Hva slags hus var det? De kom inn i huset til en skjøge. Ja, det var merkelig at det greier. Ja, det var slik byen var. Det var det som var byen. Slik var byens karakter, og det stemmer nøyaktig med denne avgud. Og denne by ble dømt og revet ned av Herren, selv på grunn av den ondskap og den sanselause ugudelighet som var i denne by og i hele området. Gud sa det at kananeernes vondskap og ugudelighet er himmelropende, og derfor var det han måtte utrydde disse folk som bodde der. Så skjer dette utrolige som vi må nesten forundre oss over. Vi kan nesten ikke tro det vi leser om så her. Det er så ganske fantastisk. Noen få hundre år etterpå så er det Guds folk som bygger hele dette forferdelige system opp igjen inne i bland sig själv. Då sa Elias: det ska icke i dessa år kommer dugg eller regn utnättar mitt ord. Gud lade sig inte spotta, står det. Det är ett människa sår. Det ska han nog hösta. Ja, men Gud liksom, det regnar inte vara så konsekvent med det. När jag är så lite slik oheldig och ger lite grann och inte sår allt det bästa, regnar liksom inte alltid att vara så konsekvent. Du kan vara konsekvent och göra något gött. Slik tänker vi. Slik tänker jag, det är sånt. Ja, liksom, nej, men det var nog, nej. Det var lite bara slik lite uheldig. Det var en lite dålig dag lite där. Så då måste du då få haste det bonde. Ja, det är slik vi tänker. Det är ett människosår. Det ska nog höste. Hur skulle det vara då visst när bonden går ut och sår korn och så? Ja, men nej, men då var ju Gud så nöjd med det liksom, inte sant? Kör inte upp något. Kör inte upp kvite. Vad vill vi säga då? Vi må bära konsekvenserna av våra handlingar, också av våra negativa handlingar, vårt frafall. Och för att våra hjärta må vändas tillbaka till Gud. Det är det som är hänsikten. Och himlen lot sig igen och lyckade sig och vattnet blev borta. Och vi känner det från vårt eget liv. Jag känner det från mitt liv. Och David kände det från sitt liv. Min livssaft svant som vid sommarens torka. Och det må vara slik att vi ska vända om, vända tillbaka till kilden. Det var det som var målet här också. Men Elias var inte bara ett redskap sent i Israel den gång. Han visade oss också Kristus, Jesus, Guds son. Och som sådan är han som Elias plötsligt mitt ibland där. Står Elias där, utav intet på en måte. Då sa jag till spitten Elias, en av dem som har flyttat in i Gilead, till Akab: så sant Herren Israels Gud lever, han visst tjänar jag är, det skall icke i dessa år komma dugg eller regn utan efter mitt ord. Plötsligt står Jesus i synagoga i Nazaret, inte sant? Han minner dig om att Elias blev sent till ett annat land, till enken i Sarepta i Sidons land, och med han var det knusktört. Fordi att nå är vattnet i hans person, i han var liv. Vattnet är i hans person, och när han går så går vattnet och så går livet, och så torkar allt ut. Och när den Herre Jesus går, går livet, går allt med han. Han åpenbarte Gud, och han var Gud. Han var här nere, och när han går, går livet, och lyser, och allt går. Så kolossal är denna person, så enorm var. Det är ingenting utan han. Är det ingenting? Förr eller senare vill ditt liv smuldra upp, det blir bara en törkvist, och som ett blad så du väcker. Du må flykta till den Herre Jesus och kasta dig för hans fötter, för i ham är liv. Och utan han är det ingenting. Det är ingenting, min vän, utan han. Det är bara ett spörsmål om tid, så är du ett stövfnugg och så fyker du väck. Och det står i hos Johannes lite längre ute: du skall icke förtapas. Det är Guds tanke. Han som står där och säger i livet, i lyset, i allt, i han var liv, han är lys, i han är allt. Och så är det du. Du skall icke tapas, icke förtapas. Du är på väg till att bli och borte för Gud, så är Gud kommit för att finna oss, för att vi ska bli borte för honom. Så gick Elias och så begynte torkan. Han gick med livet. Och slik var också Johannes i Johannes evangelium. Igen och igen sa Jesus: "Det skall söka mig och icke finna mig. Dit jag går kan det icke komma." Och så är du ill ute. Vandra den stund du har lyset, för att du kan bli lysets barn. Detta sa Jesus, och han gick bort och skylte sig. Och det är Kolossenserbrevet. Det är det skylte liv. Deras liv är skylt med Kristus i Gud. När han försvinner, så är det kun den som har fått hans liv som kan ha kontakt med honom. Så kom den här Jesus, vet du, igen och igen ser vi det i många av de platser han omtalt. Så kom han där och så torkade allt in. Det bröllop i Kana, så när han kom in, så plötsligt så står det: de har inte vin. Och när han kom till kvinnan vid Sareptas brand, så sa de att det var högt uppe, och så sa de att du har ju ingenting, du har inte, det är som är vatten och det är som är krukka, du har ju ingenting, Jesus, och branden är dyp, du har ju inte. Till slut när du hade kommit i kontakt med denna person, Så sa jag: Ge mig det vann. Då uppdagade hon hade ingenting. Allt torkade in. Och det var det som var så förfärdligt. Och när vi kom i kontakt med den här Jesus, så uppdagade vi det att festen är slut. Och festen som vi trodde det hade, den torkade ut. Det var ingenting igen. Ge mig det vann, så jag kan slippa att törsta. Kände törsten gnag med en gång i hans närhet, i den här Jesu närhet. Och när den här Jesus blir allt i alla och överallt och alla platser, så blir alla törste som inte fått del i hans liv, alla vill törste, för han är där. Han är den stora realitet som genomsyra universum med sitt blotta närvaro. Och alla som inte har liv vill törsta. Men vi ska också bara säga liten grann om Elias i en lite annan setting. Och det är den, det lilla avsnittet i Jakobs brev, kapitel 5. Och där blir det sagt: Elias var ett människa under samma villkor som vi. Och det är vanskligt för oss att förstå att Elias var ett slikt människa under samma betingelser som oss. Men det är av avgörande betydning för oss att fatta detta. Att han var lika mycket människa som mig och dig. För det tror vi ju för allvar inte, inte sant? Han må vara något mitt i miljö Gud och människa. Han var under de samma betingelser. Och jag tänkte när jag las det, ska tro om att det är liksom önskeskriften och den helige ånd att dra Elias ner på mitt nivå. Han var ett människa under samma villkor som mig. Alltså vill Guds ånd draga han ner på mitt nivå, att han är så liten som mig? Nej, det är motsatt. Skriften önskar att dra mig och dig upp till Elias och ge oss del i hans möjligheter att vi ska börja och tänka det att nej, men vill jag göra slik som Elias. Och det är det vi kan. Det som är så fantastiskt. Det är det som är så spännande. Du kom in i Guds världen. Där det är möjligt att göra ting som människa inte kan göra till vanlig. Liksom Elias. Han var att det inte skulle regna. Och det regnade inte på jorden i 3 år och 6 månader. Han gjorde ting som man må vara Gud för att göra. Han styrte naturkräfterna. Har du prövt det? Och gå ut och säga nej, nu vill jag ha fina väder. Nu vill jag alltså inte ha. Jag vill bada, jag vill sola mig. Ja. Vi tänker inte en gång på det. Men vi har kommit in i denna förunderliga världen där profeten lever. Det är bönnens världen. Det är detta skjulte liv med Kristus i Gud. Och vi är människa under samma villkor som Elias. Och det är förunderliga världen och begynner att beväga sig. Och här ligger ett hav av möjligheter för oss. I alla fall för den som önskar att ta del i det. Och historien om Elias startar ju slik. Så sant Herren Israels Gud lever. Det är den stora skillnaden. Det var det som var hans utgångspunkt. Det var det som var denna mans utgångspunkt. Där är en levande Gud. Och det är det Gud vill ha oss till att känna. Att han lever. Och visst inte. Ja, så glöm allt annat. Så bara glöm allt annat. Låt oss bjaska oss samman sakerna våra och gå hemma. Visst inte han lever. Så allt nyttelöst. Och det säger Paulus också. Men han är levande. Och det är det som är ett av de fundamentala problem vi sliter med. Att vi inte upplever att Gud är levande. Det är ett av de fundamentala, grundläggande problem i Guds menighet. Han är inte levande för mig. Vad säger du kanske? Det, är inte alls, det finns ju ingenting som är säkrare än att Gud lever. Ja. Ja. Korleis kunde en i Israel tala om en levande Gud? När den ser på sina ögon i detta folk, det är statue av Astarte och Baal. Så kan han snacka så mycket han vill om att Gud lever. Det var ett tempel i Samaria och ett Astarte, en Astarte pel eller ett Astarte bilde, stort bilde stilt upp där. Men han är levande. Och så säger Elias, ej hans tjänare. Och visst vi är hans tjänare, så är det enorma möjligheter i att få vara med och forma våra omständigheter. Det är faktiskt slik att våra ord smälter samman med hans ord och hans ansikt. Det är vår möjlighet i den tid. Det skall i dessa år inte falla dugg eller regn utan det är mitt ord. Ja. Han bad, sa Jakob, och det regnade inte. Han kom in i Guds sfära. Han blev en del av Guds världen. Han blev till ett med hans hänsikt och vilje. Han blev ett medium för det gudomliga i sin samtid. Och han sa och gjorde det rätta ting till kvar tid. På grund av att han hade en unik förbindelse med denna levande Gud. Och det är det som är vår möjlighet också. att vi kan forma omständigheter runt oss på den måten. Som blev han bad, han sa dessa ord. Det måtte ett människa till att säga dessa ord. Som blev så avgörande för detta folk. Och det är det Jakob prövar att invitera oss in i. Och bli människa som Elias. Till ett med Guds vilja och hänsikt. I stand till att reagera och handla. I vår samtid. Slik som Gud vill. På den ene siden er det fortsatt slik at i bunn og i grunn så er det Gud som handler. Det er han som er selve kraften i handlingen. Samtidig med dette så er det et menneske som ber, som låner på en måte Guds krefter, som blir en del av den guddommelige handling og utfører Guds gjerninger i sin tid. Och det är en förunderlig sak att tänka över. Och vi är, tror på mitt vidkommande, att vi har långt större möjligheter än det vi kanske griper. Det är ingen begränsningar på vad ett människa kan företa sig i Guds världen. Och bli en del av Guds handlingar i vår tid. Ska vi läsa lite vidare här. Vi läser från vers 2 i kapitel 17. Så kom Herrens ord till honom och han sa: gå bort härifrån och ta vägen mot öst och göm dig vid Kritbäcken rätt föran Jordan. Det ska bli slik att du ska dricka av bäcken. Jag har befalt ravnene och ge dig mat där. Så drog han av sted och gjorde efter Herrens ord. För han gick och hållt sig vid Kritbäcken rätt föran Jordan. Ravnene kom till ham med bröd och kött om morgonen och med kött och bröd om kvällen. Och han drack av bäcken. Efter en tid skedde det att bäcken torkade in, för det kom icke noe regn i landet. Ravnene skulle försörja honom. Vad talar det om? Det talar om att ravnene skulle ha det vittnesbörde om han levande i den officiella världen, mens han var usynlig. Gå hem dig. Och så skulle ravnene vara ett vittnes, deras flykt över himmelen skulle vara ett vittnesbörd om att där är en som håller oss i livet. Och vi har fått en samma uppgave. Det skjulte liv som vi har med Kristus, det skulle synas på vår flykt över himmelen. Vi flyr till han. Och så i nästa, där är tre slike vittnesbörd. Nästa vittnesbörd, det var änkan som skulle hålla profeten levande. Inte sant? Vär ett vittnesbörd om hans storhet. Hållde han levande. Mens han är skjult för Israel. Och skjult för Guds folk. Och så är det i nästa kapitel. Är det en annan person som heter Obadja. Som har en nöjaktig den samma uppgave. Han hållt profeterna levande, men ser Sabel prövde att rydda ut. Våledes jag hållt Herrens profeter levande och försörjat dem med bröd och vann, säger Obadja. Det är dessa som ska hålla vittnesbörd om Gud levande i en vansklig tid. Mens Guds son är skjult. Och så är det då personer som har den unika ävne som du har. Du har en möjlighet att korrespondera med två världar. Fordi du är ett människa, du kan korrespondera fullkomment med Gud. Och du kan korrespondera fullkomment med din omgivelse. Det är Kristi brev, känt och läst av alla människor. Tror du det att du kan hålla livet ditt inne alle dine omgivelser vet hvem du er. Alle som kjenner deg vet hvem du er. Du er kjent og lest av alle mennesker. Hvis det er noe godhet i din person, så vet folk om det. Hvis det er noe guddommelig hos deg, så vet verden det. Det er noe som heter vibrasjoner, ikke sant? Gode vibrasjoner som går ut ifra oss. Åh, fantastisk. Gode vibrasjoner. En gode ånd. Og der er et vitnesbyrd. Og det er det som er vår oppgave. Og her er det ravnene. De skulle holde vitnesbyrdet om han. Og det er et bilde på hedningene, de urene fuglene, ravnene, som skulle komme til han. Og det taler om Guds sønns storhet. Kan andre enn han i stand til å underlegge seg hedningenes urenhet enn Kristus? Og Paulus, han taler om dette her i Filippenserbrevet, når han sier det, at han har slik lyst, at jeg har lyst til å fare herfra, altså. Det er liksom han flakser med vennen, ikke sant? Jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus. Og jeg vil for alltid flytte dit. Jeg vil for alltid flytte til profeten Jesus fra Nazaret, han som sitter ved vannet, han som er ved livsens elv. Jeg vil for alltid sette meg ned der for å være med Kristus, for det er såret meget bedre. Her ser vi liksom hvordan han som ravn tenker. Han liksom løfter, du hører liksom han flakser med vengene. Snart skal jeg være der hos han. Og det er et viktig ord også i Filippenserbrevet 3:21 om Kristi storhet. Det står det at han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han kan underlegge seg. Ser du? Han underlegger seg alle ting. Det er en vidunderlig person. Han skal snart også bruke sin kraft til å underlegge seg svakheten og dødskreften i mitt legeme, tenker Paulus. Etter at han er underlagt seg all min egen vilje, alt mitt fiendskap, han brutt ned ved sin storhet, ved sin godhet, så skal han også ta seg av mitt legeme. Og han er også underlagt seg alt i min person. Jeg har lyst, sier han. Hans lengsler går mot denne person. Paulus sine lengsler, alle mine lengsler, har han vendt til seg. Og så vil han flyge som ravn. Jeg skal flyge til ham for å være med Kristus. Og det står det, etter den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Alle ting. La oss komme inn i hans nærhet, venner. La oss søke han, la oss omgås han. Han skal underlegge seg alt i vår karakter. Alt skal han ta. Dette er de fugler de skal holde for en vederstyggelighet. Alle ravnene etter sine arter. Det er ikke bare en art. Det er mange hedninge folk, arter, flertall. Og det var ravn som aldri kom tilbake til Noah i arka, ikke sant? Men der er en venner som kan underlegge seg alle ting til Kristus. Han underlagt seg min person. Han har fått meg til å bli en slik som ønsker å være hos han. En som ønsker å flyge til han når det er sjansen. Og det er et under. Det er et under. Hva har hendt? I Lukas 12 så sa Jesus, han satt og så på et folk som ikke kom til han, som ikke ville høre på han. Så sa han, se på ravnen, og det er like før det letter. Nå skal snart hedninge folk ikke lette og begynne å flyge til han. Se på ravnene. For de hverken sår eller høster, de har ikke lager hus eller love. Hva er hent? Korahedo, Ravnane, Hadan och Kro, de har icke stå där. Främmade för pakterna med deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen, där har ingenting. En vedas styggrighet. Men så står där, men Gud för dem. Allikeväl. Ser du den store Gud? Han för dem allikeväl. Ja. Bara inröm det att du inte har en enaste kvitfjör. Bara inröm det att du är en ravn. Det är den enaste kvalifikation. Om du så inte har ving en gång, han ska ge dig vinget till att flyga till sig och sätta sig ned. Du kan sätta dig ned på hans fång vid bäckenkrit. Där kan du sätta dig ned hos honom. Vad var det med ravnarna? Det var åtseletare. Och slik är vi alla om naturen. Allt som är urent, ja, då går det ner på högkant, inte sånt. Det är mer rött det, det ber är det. Ja, slik är människa. Åh, det goda grejer. Ja då. Slik är vi alla. Det är slik vi alla. Alla. Tap av Israel har blivit en rikdom för hedningarna, står det, för ravnarna. Ja, det är min underliga ting. Få fly till hand. Och känner något, vad skedde? Något friskt i näbben. Men för andra, kost. Det blir nog äta människomat. Det blir nog äta en mat. Det blir nog samla en mat som de för inte kände till. Det kommer mat till profeten, det som han likte. En märkelig grej. Det samlas som en mat som var för människa, som inte var vanlig för dig att äta. Det var helt annan kost jag var vant med. Ja, det var något helt uvanligt. Det är ett sted som bara ravnarna vet om, och som du må ha vänge för att komma till. I deras liv är skjult med Kristus i Gud, hvor Kristus sitter vid Guds högra hand. Dit kan du komma, dit kan du flykta, dit kan du flyga. Vad är det som hällde Kristus levande ibland världen idag? Ja, det är ravnarna. De hållde han levande, vittnesbörd om han. De slutade flyga dit de flög för. För flög de till kadaver. Men nu tänker jag på, vad är det han vill ha? Och flyger en helt annan plats och samlar helt andra ting. Och deras mun blev fylld med människomat. Mat för världen. Vad är det med oss? Är vi lärt detta? Är vi blivit en ravn? Eller äter vi allt det som kör med svälge bort? Tänker vi när vi ska äta, tänker vi, är det något för Herren? Är det något för han? Är det något för profeten? Är det mat för han? Vill han lika detta? Tänker vi slik? Är vi lärt detta? Tänker vi på profeten och vi får något i mun? Det är vidunderligt att känna Kristus, profeten från Nazaret, och vet om han i denna tid, då han är helt utillgänglig för alla andra. Helt utillgänglig, och totalt skjult. Men vi fick en ny längsel, och vi finner vägen dit ingen andra kan finna han. Men det ska inte alltid vara slik. Han vill en dag trä fram och bli officiell kung i denna världen. Och det är en fantastisk ting för oss vänner att känna han nu, komma till han nu. kommer till krittbäcken och vara alene med han. Och jag ska prova illustrera för ett privilegium det här är snack om. I denna vanskliga tid som vi här läser om i Israel. Och visst egentligen i kapitel 18 så står där ett intressant vers. Och vers 10. Så står där: så sant Herren lever, det finns icke noe folkeslag, fordi att Akab nå har begynt att få panik. Och han hade förstått det att med profeten försvant vann, försvant livet. Nu har det begynt att siga in. Så begynte han lete. Det finns icke noe folkeslag eller noe rike hvor min Herre ikke har sendt noen for å lete etter deg, sier Obadja til Elias. Da de svarte han er ikke her, da krevde han, altså Akab, en ed fra det rike eller det folkeslag på at de ikke fant deg. Vi kan altså si det slik at det var en vitenskapelig fastslått sannhet iblant alle jordens folk på den tid at profeten ikke eksisterte. Han fanns ikke. Det hadde lett etter han. Og det er det samme med den Herre Jesus i dag. Alle sier akkurat det samme. Han finnes ikke. Han eksisterer rett og slett ikke. Alle våre vitenskapelige metoder sier det. Han eksisterer overhovedet ikke. Vi har gjort hva vi kan for å finne han, men han finnes det ikke. Alle folk er sagt det samme. Han er skjult seg, han er gjemt seg, og når han gjemmer seg, han kan da finne han. Men du kan finne han. Så privilegiert er du. Så privilegiert. Du kan finne universets midtpunkt. Han som eier alle ting, og som er all fremtid, og som er alene om det. Han kan du finne. Han kan du eie som din venn. Han kan du omgås. Hans rikdom kan du dele. Altså, snakk om å hoppe i taket. Men her er det virkelig grunn til å hoppe i taket. Hva er han? Han er hos ravnene, og ravnene er hos han. Han er hos den som velger å leve som enke. Han er han. Og han lar seg bare finne de som bøyer seg ned og løfter han opp, og som holder han i livet når alle vil drepe han. Gå og fortell Elias, fortell disse herre ravnene til Elias at Elias ikke lever. Gå og si til deg det at han eksisterer jo ikke. Det er bare tull. Hva gjør det? Det er bare smilet. Smilet lurt av, og så bare løfter jeg vengene, ikke sant? Smiler jeg litt grann til deg. Og så bare flakser jeg litt, og så flyger jeg over. Og du står igjen. Og snart er jeg på hans fang. I hans nærhet, og drikker av hans kilde ved bekkenkritt. Slik kan du leve. Slik kan jeg leve. Så kan folk mene og si det de vil. Forsøk å nekte at solen er til. Jeg vet at den varmer og lyser for meg. Det er et faktum i mitt liv. Det har hendt noe drastisk i mitt liv. Han grep inn. Han har underlagt seg, ikke alle ting, men han har underlagt seg litt av min karakter. Hans storhet, hans godhet er så grenseløs at selv meg kunne han gjøre noe med. Han kan gjøre noe med alle. Den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Alle ting. Jeg tror vi skal bare slutte med det nå. Herre Jesus, vi takker for ditt ord. Vi ber om at vi skal få denne idé, denne tru, denne fortrøstning, at du i din storhet skal greie å gjøre noe i våre liv, gjøre noe i vår samtid, gjøre noe i vår omgivelse, och bli ett människa som ber och förväntning. Och kör mig till dig med din kilde och bli en del av din värld, din framtid, mens alla andra går till grunden av törst. Tack herre Jesus för det levande vann, så jag kan slippa och törsta. Men du har gett mig en kilde som väller fram till evig liv. För alltid. Och vi tackar dig herre Jesus.